With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey. Den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Det här avsnittets gäster är Sabina Wärme och Amanda Lindgren som utgör elektronikaduon Systraskap. Och nej, jag säger inte så mycket mer om det för att ni kommer få veta allt om en liten stund. Så utan att dra på det för länge, Dill och Duva med Systraskap. Lycklig lyssning! Vi kör igång. Var är jag någonstans till att börja med?
Du är i våran replokal.
Ja.
Ett ganska litet rum.
Ja, men det är väldigt, väldigt fint. Om ni skulle försöka beskriva det här så kan folk som lyssnar på podden här så vet de hur det ser ut lite.
Ja, men det är väldigt mycket instrument här runt omkring. Ett trumset. Och ganska mycket typ gitarrer och stärkare och lite annat småplock.
Ja, är det era saker allting?
Nej, vi delar med några till. Ja. Så att det är våra saker och några andras
ja.
Saker.
Hur funkar det att dela?
Det funkar rätt bra egentligen, för vi har ett sånt bokningssystem och det är nästan aldrig någon här. Så att när någon vill vara här så är det väldigt ofta möjlighet.
Ja.
Men det blir billig hyra liksom.
Ja. Mm. Vi måste prata om lampan som står mitt i rummet också.
Mm.
Väldigt fin, gammal, vad den kan vara från. Den ser väldigt gammal ut, men den är väl kanske från 60-talet eller någonting. Mysigt gult ljus med fransar på.
Alla rep som känns dåliga blir bättre när man tänder den där
lampan. Ja, utan den blir det väl kolmörkt.
Ja.
Ja, men nu var det ju inte därför vi var här för att prata om replokalen, tänkte jag. Nu är det slut, nu är det över. Ni kan göra något annat med. Ja, Systraskap sitter här. Jätteroligt att ni vill vara med i musikpodden Dill och Duva. Det blir lite special idag eftersom ni är två stycken. Men jag frågar ungefär samma fråga som jag brukar ställa i början. Men berätta bara var och en för sig vilken stad ni kommer från.
Jag kommer från Umeå.
Ja.
Amanda alltså.
Ja.
Mm. Född och uppvuxen.
Ja.
Jag kommer från Jämtland.
Ja. Ja, då har vi i alla fall rätt ut detta.
Ja.
Så att alla är med på var ni kommer ifrån.
Mm.
Jag tänkte kolla lite med er hur ni kom in i musiken och såna här grejer. Kommer ni ihåg var och en när ni först blev slagna av musik? Vad var det som hände? Och vad det var ni lyssnade på? Kan börja med dig.
Jag tror att jag har varit väldigt fascinerad av det så länge jag kan komma ihåg. Typ så här, spelat på saker som fanns hemma. Det fanns inte så jättemycket, det fanns en trasig gitarr.
Ja.
Men den brukade jag spela på.
Ja.
Och sen typ sjunga i kör, så här barnkören från när jag var kanske 5 eller något. Fast jag kommer ihåg väldigt tydligt min första skiva och min så här första favoritlåt som var Electric av Leila Kay.
Ja, bra. Visste du om det?
Nej, jag hade inte hört den här inside information.
Nej. Kommer du ihåg vad du tänkte när du lyssnade på den?
Nej, egentligen inte. Fast jag kommer ihåg att det liksom var väldigt hetsig stämning där i vårt vardagsrum när vi drog igång. Ja. Men väldigt så här, spännande skiva också att ge till som första skiva till ett barn. Det var så här eurodisco liksom. Ja. Så att det var kaos.
Ja, men du kände att det hände någonting?
Ja,
att musik var någonting för dig?
Mm,
ja.
Verkligen.
Vad hade du för ingång i det här? Kommer du ihåg när du upptäckte musiken på det sättet?
Alltså, det finns en så här, som det här minns jag inte själv, men det finns en sån så här ryck, eller en sägnen. Som florerar i Umeå. Nej, men det var, mina föräldrar brukar berätta att jag hade kolik när jag var spädbarn. Och för att få mig att sluta gråta, jag hatade också att sova, men för att få mig att sluta gråta så brukade de sätta på Tracy Chapman och spela det. Och det var som att om de satte på henne så blev det alltid bra. Och det tänker jag måste varit. Men sen lyssnade jag nog inte på henne alls.
Nej.
Fram till sjuan när jag så här, jag vet inte riktigt, men jag upptäckte henne på något sätt, kanske via någon gammal så här, vinyl som mamma och pappa hade.
Ja. Och jag kanske blev så, samma vinyl de hade spelat
det var exakt
för länge
samma,
sedan.
Exakt. Ja. Men det visste jag inte då att Nej. Det fanns en sån bakgrundshistoria. Ja. Men det minns jag att det var väldigt så där. Alltså jag kände så extremt starkt för när jag lyssnade så sjukt mycket så där. Bara en dålig dag i skolan så var det som att om jag så tänkte på någon låt som jag tyckte om så kunde det vända allting liksom. Men sen så uppskattade jag ju musik någonstans däremellan också. Ja. Från spädbarn till.
Ja.
Men det där brukar jag, det, jag tänker på det som en sån här ganska stark start på något sätt.
När ni håller på nu och håller på med och gör musik tillsammans.
Mm-hmm.
Pratar ni mycket om det liksom? Varifrån er musikaliska bakgrund är? Eller har ni liksom gått igenom det en gång och sen är det bra? Eller släpper ni det bara?
Mm. Vi har inte pratat jättemycket om det. Eller det känns som att vi hade någon sorts så här, tunade in i varandra när vi lärde känna varandra.
Mm.
Och kände att så här, vi har ganska mycket liknande inputs men också olika.
Ja.
Att vi gillar mycket samma saker.
Liksom. Ja. Men inte att ni har grävt ner er i det så här, jag gillar den här och jag gillar den här och så.
Alltså, grottat in oss. Nej men lite så tänker jag att det är. För att på något sätt så bygger man ändå upp en gemensam förståelse av musik. Mm. Och att man måste det när man gör musik ihop liksom. Så att man fattar varandras referenser och så här.
Mm.
Så jag tänker att det kommer ganska automatiskt. Även om vi inte har kanske gjort det som medvetet liksom. Mm. Men det är absolut något som har skett. I och med att vi proddar ihop till exempel.
Ja, precis. Ja.
Verkligen. Mm.
Så det är väl lite så ni hittade varandra också, att ha gemensamma referenser på något sätt. Ja. Eller kompletterande referenser kan man ska säga.
Ja, ja men exakt. Så kan det verkligen vara också.
Ja.
Mm.
Mm.
Absolut.
Nu har vi bara kommit in på att lyssna på musik. Vad var det första som du spelade instrument själv?
Förutom sång då, ja, gick jag kanske och började spela gitarr när jag var 9.
Mm.
Så det var det första.
Vad var det som gjorde att det blev just den? Förutom att det var en trasig gitarr.
men det var nog mycket att vi hade en gitarr hemma tror jag.
Mm.
Egentligen.
Uh-huh.
Och att det kändes typ tillgängligt på något vis. Och att jag ville kunna ha ett instrument som jag kunde kompa och sen sjunga till.
Mm.
För att jag alltid tyckte att sång har varit väldigt roligt.
Mm.
Så det var någon.
Spelar du andras låtar där i början bara? Eller? Hur började du?
Nej, men jag skrev nog egna extremt dåliga låtar också när jag var liten.
Kommer du ihåg vad de kan ha handlat om? Eller var det?
Ja men absolut, jag hade något band med mycket syn till exempel. Där vi skrev så här, en låt som typ handlade om att äta glass.
Ja.
Så det var liksom, det var på så här 8- och 9-åringsnivå.
Ja. Man ska alltid skriva om det som berör en mest. Det är då det blir viktigt.
Ja. Mm. Ja. Nej, men lite allt möjligt tror jag att det kan handla.
Ja. Hur var det för dig? Hur kom du in i musiken? Genom att spela?
Ja, jag började spela klarinett faktiskt när jag var... Jag tror jag var... Det var väl när man började med kommunal musikskolan liksom.
Ja, hur gammal är man då?
10 kanske.
Ja.
Då började jag spela klarinett. Men jag hade också gått i sådär barnkör innan.
Mm.
Jag var liten liksom. Även... Ja, jag min, jo men och... Ja, men min mamma ledde någon barnkör vid något tillfälle. Mm. Som jag tror att jag var med i, och min lillebrorsa också.
Ni hade liksom inget val.
Nej, precis. Måste ha medlemmar.
Ja, ja. Men klarinetten där, hur var den?
Alltså jag tror att jag egentligen inte övade så mycket. Och det var en väldigt gammal klarinett. Ja. Så det lät, det var liksom, det gick aldrig att bli så bra på den. Nej. Man kunde bara ta de här grund... Liksom det första... Alltså man kunde aldrig ta de ljusa tonerna. Det gick inte. Det var otroligt trögspelad. Ja. Men jag minns det som att jag gillade liksom ljudet som uppstod. Mm. Men sen tror jag inte... Jag tror jag hade lite så här för lätt för mig med gehöret. Så jag blev aldrig så speciellt bra på noter.
Nej.
Utan det liksom stannade någonstans vid att jag bara... Utövandet gick för bra, om du förstår vad jag menar.
Ja. Att du behövde ju inte lära dig eller på det sättet. Utan Nej. Du kunde bara snappa upp. Var du sån då att du kunde snappa upp en låt eller en melodi och sen så spela? Förutom de ljusa tonerna då?
Ja, precis. De funkade inte. Jo, jag minns att jag ofta redovisade läxor mer utifrån känsla än utifrån att jag läste noterna. Liksom.
det är ju bra liksom.
Jo,
det är bra.
Men det blir också sådär. Jag har märkt det nu att jag liksom inte direkt har något system för att spela musik. Utan jag vet liksom inte riktigt hur det går till egentligen.
Ja. Jobbar du likadant ungefär?
Ja, absolut. Mm. Jag brukade också lyssna på lektionen, vad som hände. Och sen hade jag övat jättemycket på någonting som var typ samma sak. Ja. Så kom jag tillbaka och så kom min lärare på att jag inte hade läst noterna.
Ja. Men det gick bra ändå.
Ja, men det gjorde det. Jag var ganska bestämd också på att jag absolut inte ville lära mig läsa noter.
Nej, okej.
Ja. Så jag försökte övertala läraren till det, men... Sådär.
Att det var noter är mossigt liksom. Ja. Det var så.
Jag har ju lärt mig något i alla fall. Någon annan låt.
Ja. Jag kan inte läxa, men jag kan den här som är mycket bättre. Ja. Eller något sånt där. Liksom. Hur gick det vidare sen från din klarinett? Mm. Vad kom du vidare till sen?
Alltså... Jag fick en sån riktig hang-up när jag typ gick i åttan. Jag började ju med musikansk... Eller, jag började ju på ett sätt tidigt, för jag sjöng i barnkör. Mm. Men jag minns att jag så här, ja, men blev helt besatt av Tracy Chapman där i sjuan. Mm. Och sen i åttan så såg jag jättemycket på den här gospelfilmen. Med så här nunnor som springer omkring och sjunger i kör typ.
Ja.
Fast tvåan då, med så här ungdomar. Den fick jag en sån riktig hänga på.
Ja.
Så jag såg den alltså, flera gånger per dag kunde jag se den filmen. Det var jättegalet. Och då... Men jag höll liksom inte på med musik annars.
Uh-huh.
Eller jag tror jag klinkade lite piano och sjöng lite så här pop typ ibland. Men jag minns att det var som att mina föräldrar så här konfronterade mig och var så här, vill du hålla på med musik?
Jaha,
för jag hade inte tänkt det riktigt själv, tror jag.
Nej.
Eller liksom lite dubbelt, för någonstans tror jag att jag visste det, men jag tyckte det var väldigt läskigt.
Ja.
Så det var liksom när man skulle välja gymnasiet.
Mm.
Och då, jag hade ingen tanke på att man kunde gå musik på gymnasiet. Liksom.
Nej.
Men där föddes det någon idé. Typ.
De såg ditt intresse, fast du inte riktigt.
De såg min besatthet. Ja.
Vad var du tyckte, kommer du ihåg, vad var du tyckte var läskigt?
Ja, alltså, jag vet faktiskt inte. Jag tror jag alltid har tyckt att det är lättare att göra saker där man inte har någon förväntning på att man kommer vara bra.
Mm.
Jag minns det när jag började med trummor, att det var så väldigt så här befriande, för att det var ingen som trodde att jag skulle kunna trummor.
Mm.
Jag började med trummor när jag gick i trean på gymnasiet, så väldigt sent. Liksom.
Mm.
Men att så här, jag inte hade spelat trummor innan, och sen kanske så här, 2 månader senare så spelade jag någon så här hårdrockslåt med någon ensemble typ. Och att det var väldigt befriande. Att då finns det som inte de där ramarna på något sätt.
Jag tror många kan känna igen sig i det när de börjar göra musik, att man har rädsla där att det måste bli rätt på något vis. Liksom.
Exakt.
Svårt att komma över. Bra att du kom över.
Ja.
Ja. Hur gick du vidare?
Den musikskolan där jag kommer ifrån, eller kulturskolan, hade... så här årlig musikaluppsättning.
Ja.
Och jag tror att jag såg den första sen när jag var 10, så att då bestämde jag som att jag skulle bli musikalartist.
Jaha, ja.
Och det höll jag fast vid ganska länge, tills jag var kanske 18.
Ja.
Så att jag tyckte jättemycket om musikal och musikteater.
Ja.
Och liksom
Om du skulle beskriva för någon nu då som, de flesta vet ju vad en musikal är, mm. men att vara musikalartist, vad är det för dig till exempel?
Ja, det är lite oklart. Det här var ju liksom, det kanske, jag tänker att jag tänkte det från liksom ett barn också, men sen vidare upp. Mm. Men typ, alltså jag tror att det jag tyckte var intressant med det var att berätta med musik, berätta en historia typ. Mm. Eller att förmedla någon sorts så här känsla eller händelseförlopp.
Mm.
Och att det fanns fler inslag i det än att det var ett instrument och en text eller bara ett instrument.
Ja.
Utan att det var liksom ett helt...
Det var bredare än, om vi säger inom situationstecken, ett band.
Ja, men på något vis. Så att liksom, ja, och det tilltalade mig väldigt mycket och det gör det fortfarande.
Mm.
Även om den specifika genren var något som jag gled ifrån sen. Så ja, jag gillar den grejen.
Ska vi försöka hoppa in på hur ni två möttes?
Mm, det kan vi prova.
Ja. När var det?
Ja, då var
väl... 2010.
Ja.
Ja,
eller hur? Ja.
Kan stämma.
Och då hade ni liksom hållit på varsitt håll med massa olika, olika grejer fram och tillbaka. Var är vi geografiskt någonstans?
Då är vi i Jämtland, på en folkhögskola.
Ja.
Ja, precis. Du hade, men det kändes som att vi kom från att ha spelat i band typ båda två. Eller liksom, fast olika band då. Liksom.
Mm. Men, vad var det för folkhögskola? Va?
Det var en skola som heter Birka, som ligger i Jämtland. Mm. Och jag gick en inriktning som var singer-songwriter med jazzgrund.
Mm. Och du gjorde?
Jag gick trumset som så här jazzintroduktion typ.
Mm.
Så det var typ första gången som jag hade som trumset som huvudinstrument egentligen.
Mm.
Typ 5 år sedan eller något sånt. Eller 6 år sedan. Eller.
Ja.
Mm, ja. Annars har det alltid varit ett instrument liksom.
Okej. Okay.
Ja. Men nog kanske där det svängde lite grann, tror jag.
Men vad kommer ni ihåg när ni första gången så här, shit, vi har lite liknande referenser, det här kan bli någonting. Kommer ni ihåg det? Mm. Eller var det så här direkt eller var det liksom?
Det var inte direkt. Mm. Eller,
det känns som att det växte lite.
Du hade ju någon sån där ensemble som du valde mig till. Man fick som plocka lite så här vilka musiker man ville ha i sitt band.
Aha, oj.
Lite fotbollslagstämning.
Oj, det känns som det kan bli extremt dålig stämning där. När någon inte får vara med.
Ja, men alla skulle vara med som du.
Ja, vad bra.
Alla ska med.
Ja, vad bra.
Ja, men precis. Eftersom att jag gick den där, jag skulle skriva låtar och ha ett band som jag skulle lära dem. Typ.
Ja, och då behövde du en trummis helt enkelt.
Ja, precis.
Och sen var jag hade nog spelat i ganska många olika band i några år liksom.
Mm.
Typ efter gymnasiet. Alltså jag började spela i band väldigt sent, men när jag började med det så har jag gjorde det väldigt mycket liksom.
Ja. Vad var det för sorts band?
Väldigt olika. Alltså ett tag spelade jag lite så här indie-pop typ. Mm. Och sen har jag spelat lite så här typ världs... Jag vet inte vad man ska kalla det. Vi kallade det för världspop, typ. Men alltså så här folk, fast mer olika influenser.
Ja.
Och med lite så här blås och stråk och lite såna grejer.
Inte så smalt som indie då.
Nej, exakt. Precis.
Tvärtom.
Ja, verkligen. Ja. Och sen... ja, men och sen lite så där... något så här band som typ tolkade så här snuskiga radiolåtar och typ gjorde dem queera och typ sådana grejer. Ja. Så ganska olika grejer.
Ja. Jag hade
även spelat lite i någon så här klassisk orkester typ på gymnasiet eller på slutet. Och sen och sen någon så här Balkan ensemble. Alltså väldigt olika
allt
grejer.
Möjligt.
Ja, allt möjligt.
Hade du något liknande också när du kom till folkhögskolan?
Mm. Jag hade mest ett band som jag spelade mycket med som var jag och en trummis. Och vi spelade ganska så här, någon sorts experimentell minimalistisk improvisationspop.
Ja.
Sådär. Och vi hade spelat ihop sen slutet på gymnasiet.
Mm.
Och sen innan, jag hade spelat ganska mycket så här, men akustisk musik, typ spelat med en person som spelar tvärflöjt och lite såna grejer.
Ja, för det var, för du sa just att på folkhögskolan så gick du där på vis singer-songwriter eller ja, med jazzgrund på något vis. Det känns ju så när man pratar om det så att just musikaliskt var ni rätt långt ifrån varandra just där.
Jo.
Eller var ni det?
Jag menar så, det tror jag. Jag tror också att vi har haft band på olika sätt. Alltså att jag mer har varit som en så här, ofta i mina band har jag varit någon slags så här, multi-instrumentalist.
Ja.
Eller att det har funnits utrymme för att göra ganska eller så här, plocka på olika instrument och sånt.
Jag har nog nästan alltid varit innan Birka i alla fall drivande själv i de projekten som jag har haft. Inte så mycket musiker i någon annans band utan...
Nej. Du har varit den som har tagit tag i sakerna helt enkelt.
Eller liksom jag tillsammans med någon lite mycket eller så. Men inte med i liksom en sån ensemble på det sättet.
Nej. Men när ni började spela där, först så väljer du, blir du utvald. Eller vad man ska säga. Men kände ni där i början på något sätt att ni så här musikaliskt kunde prata med varandra?
Alltså, ja, jag tror det. Jag har något minne. Jag fick faktiskt ett minne som jag inte vet om jag har sagt någon gång. Men när vi var i en replokal på kvällen liksom, och du övade. Någon låt, jag tror att du så här sjöng Joanna Newsom. Och det var så väldigt, väldigt vackert. Det var väldigt fint, alltså på riktigt. Men och sen så, jag tror att jag var lite så här, alltså många av mina band hade splittrats lite grann för att folk hade flyttat åt olika städer och någon hade börjat plugga, alltså det var lite den stämningen. Så jag var och jag vet inte, jag har alltid varit ganska så här på något sätt haft en drivkraft som jag inte har pratat om. Nej. Men att jag har alltid vetat på något sätt vad jag vill också. Samtidigt
att,
som jag...
Att du ville att det skulle vara seriöst liksom.
Exakt. Att jag verkligen så här, jag var inte alls nöjd med att folk började plugga. Det var liksom en kris typ. Så jag blev arg på folk som började plugga med saker.
Det är ju en klassiker annars att det brukar, många band har ju den där grejen att det är någon eller några som liksom tar det på riktigt och sen börjar folk dra och då börjar de fatta att du tog det, det här var tydligen livet där.
Ja, precis.
Du var en sån.
Så jag tror jag var liksom lite sådär att jag ville starta upp någonting. Och så tänkte jag lite såhär, vem ska jag i så fall? Alltså att jag nästan mer tänkte såhär med vem än att jag tänkte vad. Och då tänkte jag ju på Sabina.
Jag har ju alltid varit väldigt intensiv i att jag vill göra det här.
Men jag tror inte jag visste det egentligen. Alltså det var bara en lycklig slump. Men alltså jag hade ingen... Jag tror absolut inte att jag hade fått någon tillräckligt mycket vibb av dig för att ha förstått att jag hade hittat rätt. Liksom. Utan det var bara en lycklig chansning, typ. Eller så en slump. Eller
kommer ni ihåg när ni första gången gick till en replokal, nu ska vi göra något ihop?
Jag tror det. Eller gör jag? Jo.
Jag kanske kommer. Jag är så jätteförvirrad.
jag tror, det fanns ett sånt hus där jag hade mitt trumset där jag övade trummor. Alltså jag vet inte om jag minns den första gången. Men jag minns att vi tog typ min dator och traskade upp till den så här trumvillan som den kallades. Och satte oss och helt enkelt började prodda. Och du hade väl någon...
Jag hade tagit med mig någon idé.
Don't Dare, tror jag det var. Don't Dare to Touch Me Now, som var typ den första låten vi proddade ihop. Och så satte vi oss där och började så här.
Och började fixa liksom.
Ja, började fixa. Ja.
Hade ni då någon tanke på att det här ska hålla på länge? Eller var det bara liksom, det här kan bli vad som helst. Det kan bli en låt, det kan bli vad som helst. Vad säger du?
Alltså, jag kommer inte ihåg exakt vad vi tänkte precis där från början. Men det känns som att båda hade en intention som var så här, ja, vi ska göra den här EP:n och sen ska vi börja frilansa.
Jag minns det som så här, som att jag var, redan innan så var jag besviken på att folk hade svikit mig. Så jag tänkte ju det redan från början. Liksom. Och jag minns det som att jag blev överraskad för att du började prata om att vi skulle så här, flytta till Stockholm och skulle frilansa. Och det passade ju väldigt bra.
Fantastiskt bra. Så det var där det liksom, så här, oh, det här, nu har vi har ett band. Liksom. Ja. Namnet, Systraskap, kom det i början?
Det gjorde det, ganska tidigt.
Ja, vi hade ju någon sorts, eller liksom vår intention när vi startade var att vi ville göra politisk musik och elektronisk musik. Och jag läste väldigt mycket om typ feminism och politik på 70-talet eller så här, de rörelserna som var aktiva då. Hade någon sorts historia. Så där. Och jag tror att det liksom kom någonstans ifrån det som en så här blink tillbaka.
Ja.
Till det. Och att vi har någon sorts förhoppning om att kunna förändra det ordet till att inte vara så exkluderande. Utan att det ska kunna vara innefatta mer saker.
Man kan, för mig som står utanför så är det som att ni har tagit det ordet och just lyft det ur faktiskt 70-talet och till en modern arena liksom, att innan er där så tror jag att många såg det som det att liksom, nämnde någon det eller sa någon det så blev det liksom något gammalt på något vis liksom. Så där har ni faktiskt förändrat någonting. Tror jag. Så jag tror att ni har påverkat människor att kunna använda det på ett annat sätt liksom. Så här, man kollar på de här, de heter det här och de är nu. Därför blir det ju viktigt nu och inte bara då. Så det är bra. Då lyckas ni där.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men där var ni på folkhögskolan i alla fall. Spelade ni in hela EPen där eller vad hände?
Ja. Jo, jag minns det som att vi hade gjort egentligen 4 låtar. En låt, den Marie som vi också har från EPen, gjorde vi typ i en buss från någon Tysklands resa. Så satt vi så här vi är ganska intensiva när vi gör någonting, så satt vi liksom i den där bussen, typ någon kanske mådde illa ibland, men vi fortsatte ändå prodda liksom.
Ja.
Proddade liksom i, jag vet inte hur många timmar
i sträck.
Ja, exakt. Ja. Otroligt intensivt. Och sen så mixade vi den på sommaren.
Ja.
Liksom efter det skolåret. Och sen flyttade vi till Stockholm på hösten och började repa.
Under den här tiden, spelade ni live någonting?
Nej.
Vi hade en spelning faktiskt.
På våran,
typ den sista dagen i
skolan. Ja, så här avslutnings.
Ja. Ja.
Inofficiell.
Ja, okej.
Okay. I ert hus.
Ja, precis. I vårat,
ja,
i vårat
men det var den första systraskapsspelningen kan man säga då.
Det kan man faktiskt säga.
Ja.
Det var inte så många låtar.
Nej. Men hur tog folk emot det? Kommer ni ihåg det?
Men det dansades nog en del.
Ja.
Det var ganska, det var inte ett så jättestort rum, men det var ganska mörkt. Vi hade ju liksom inte ljus eller någonting, så vi bara hade släckt ner.
Och vi visste inte riktigt hur vi skulle så här framföra det här live heller.
Nej.
Eftersom att vi mycket kommer från att så här spela akustiska instrument. Så det känns som att vi också hade släckt mycket, så här blinkade runt, hoppade lite, så här spelade någonting.
Ja.
Det var ett test.
Det är väldigt intressant att höra nu, eftersom alla som har sett det nu så det är det som många pratar om, era scenframträdanden nu. Alltså att det, vi, ja. Jag trodde att det var så här uttänkt redan från början, men det var det inte.
Men jag tror vi har en sån ganska klassisk process som är att vi inte egentligen vet vad vi kommer göra. Och sen helt plötsligt så står vi på scen och ska framföra det. Alltså, jag tänker att vi ofta repar alltså ändå lite för lite. Ja. Alltså, om du förstår. Ja. Det är liksom, vi har någon vision och sen repar vi bara lite grann och sen så ställer vi oss och försöker utföra det.
Ja, liksom. Så det är mer att vara där i stunden på något sätt.
Ja, mm. Ja. Faktiskt. Exakt.
Det är en fin idé om musik. Mm. Faktiskt. Mm. Att inte vara så här super. Det är väl som att hålla ett föredrag och man vet vad man ska säga men man vet inte exakt hur man ska säga det. Liksom. Mm. Det kommer ju bli det bästa. Liksom.
Mm.
På något vis. Ni var inne på det där innan. Ni flyttade till Stockholm.
Mm.
Vad hände då?
Vad hände då? Vi skaffade en replokal. Mm. Och
vilket år är vi här nu ungefär?
Nu är vi hösten 2011.
Mm.
Och sen repade vi väldigt intensivt i typ 2 månader. Och mm. under den här tiden sökte vi också spelningar.
Mm.
Och sen hade vi vår första spelning 18 oktober ja. 2011.
19, tror jag.
Den 19. Ja. För att det var på din. Ja.
Men vad var det här någonstans?
Det var i Lund.
Mm.
Ja, så att vi liksom, men vi var väldigt mycket, vi bodde i en väldigt liten lägenhet.
Ja.
Så vi var som i vår lägenhet och jobbade och sökte ja. Spelningar och skrev texter och försökte skriva fler låtar så att vi skulle kunna ha en fullång konsert
ja.
Och repade. Och
väldigt målmedvetet.
Extremt.
Mm.
Ja.
Jag tror knappt att vi liksom gjordes. Alltså jag tror inte att vi var typ, vi var inte ut mm. i Stockholm, åtminstone nej. Första halvåret, kanske inte första året.
Nej, vi var bara mellan våra replokal som också var gångavstånd från vår ja. Lägenhet.
Så det blev så en upptrampad liten stig där mellan ja. Fram och tillbaka. Ja,
verkligen.
Ja. Mm. Vi, hade ni någon så här, spelade ni upp era grejer för andra under den här tiden, eller där just?
Men lite grann, men inte så mycket va?
Nej, det... Jag tycker det kan vara lite som... obehagligt
ja, okay.
ibland. Så att man måste så tvinga sig till att bara, jag har ja. Gjort den här grejen. Mm. Alltså om man vill ha alltså, feedback liksom.
Mm.
Eller mer feedback än att mm. bara så här, visa för sin lillebrorsa. Typ.
Ja.
Men det är ju också bra. Ja, men det är ju mindre läskigt. Sådär.
Ja.
Ja.
Så ni skapade er lilla verkligen er lilla bubbla för att hitta vad som var ni. På något sätt.
Mm.
Om ni tänker tillbaka på den tiden nu, vad lärde du dig under den här halvåret eller året eller vad det nu var?
Alltså jag tänker att vi lärde oss väldigt mycket att typ så här, driva igenom något sorts projekt. Typ. Att så här, för vi gjorde ju som allt själva väldigt länge.
Mm.
Men typ hur vi skulle skriva en presstext, hur vi skulle ta pressbilder,
mm.
Hur vi skulle kontakta spelställen, mm. hur vi skulle ligga på dem tillräckligt hårt. Och
utan att det blir tjatigt.
Ja. Precis. Mm. Ja, det känns som att det gav väldigt mycket.
Ni lärde er liksom hela det som man kallar musikbranschen på något sätt.
Mm.
På ett utan vis
att,
liksom.
Ja, ja, precis. Utan att veta så mycket. Ja. Från andra sidan. Alltså, jag tänker ja. Att i efterhand när man, ser, när man har jobbat med folk som är mm. professionella eller vad man ska mm. säga, så mm. förstår man ju saker som man inte har fattat
ja.
Innan kanske.
Ja.
Mm. Jag vet inte, det är svårt att sätta fingret på vad. Men,
nej. Mm. Ja. För det är väl många som börjar precis åt andra hållet. Att de, liksom, de börjar göra massa låtar och sen bara, ja, vi har världens bästa låt. Jaha. Och sen mm. vet de inte så mycket mer.
Ja.
Ni verkar ändå ha varit väldigt, det låter ju som det är, mm. väldigt målinriktade på att liksom så här, ta pressbilder, skriva press, alltså hela, ja. Hela grejen där.
Ja.
Men den här spelningen i Lund då,
mm.
hur gick den?
Ja, men det gick ganska bra tror jag. Det kändes som att vi var väldigt förvirrade när vi gick av och bara...
Ja, jo, jag minns det som en sån, ja, nästan lite som en blackout.
Okay,
alltså ja. Jag har som så här svaga minnen från olika tillfällen från konserten.
Ja.
Men ja, jag tror att det var ganska läskigt på ett sätt.
Mm.
I och med att vi liksom, ja, vi hade haft en spelning i det mm. där lustiga ja. Huset. Liksom, ja. För ja, massa folk vi kände. Ja. Men jag tror att det liksom också var, egentligen så var det nog... Alltså, men det här, den här känslan är alltid. Jag tycker alltid att vi bara gör samma grej. Fast folk som ser oss brukar säga så här, gud vad ni har,
mm.
vad mycket ni har gjort sen sist. Typ. Och ja. Jag bara, nej, vi gör exakt samma grej som vi gjorde från början. Liksom.
Ja, ja.
Men jag tror att det säkert gav oss mycket att bara ha gjort det. Liksom,
mm.
också.
Mm.
För att man får som en känsla för så här, hur funkade låten. Man vet ju inte hur en låt känns förrän man har spelat den för folk. Nej. Egentligen. Alltså framförandemässigt, liksom, hur den tas emot, vilken del är tråkig, vilken är för lång, allt det där liksom.
Vad kände du utav spelningen?
Ja, alltså jag kommer typ inte heller ihåg det. Faktiskt. Det känns som att så här, men din bror var på spelningen.
Mm.
Och att typ, det känns som att vi frågade honom typ så här. Hur var det där?
Jo, det var mycket den stämningen. Vi visste verkligen inte.
Nej, vi visste inte. Vi tyckte själva att det var att vi hade gjort bra låtar liksom.
Mm. Ja.
Men vi kände oss så här, hur klingade det här i andra människor?
Ja.
Så vi hade kanske inte, apropå din fråga tidigare, spelat upp det för så många.
Nej.
Men jag minns att min brorsa var så här, det var jättebra. Ja. Och att det var liksom så här, okej, men någon tyckte det var bra.
Ja. Det är ändå någon sorts nivå liksom. Om ingen hade pratat någonting så hade det varit värre kanske. Bara alla är tysta och går.
Ja, sämre, liksom.
Men efter det sen, ni fick fler spelningar såklart.
Mm.
Kom det många spelningar på rad där eller vad hände?
Mm, ja. Vi började väl spela ganska mycket sen.
Mm.
Alltså för att vi sökte så sjukt mycket spelningar också. Mm. Det var ju verkligen det vi ville göra.
Mm.
Så, alltså det känns som att vi har spelat ganska, inte konstant, men alltså konstant fast vi kanske inte har, du vet, turnerat så här 30 dagar av 30 i en månad.
Nej.
Men att vi har spelat ganska regelbundet ändå.
Ja.
I princip ändå sen dess typ.
Ja. Mm. Det liksom trillar på något sätt bara.
Ja, ja. Verkligen.
Ni, just där, ni tänker inte det som så här, nu ska vi göra den här turnén och sen, utan det är mer ett ongoing hela tiden.
Ja, precis. Det hade varit.
Det var vår egen branschstrategi. Men som nog var väldigt bra från början, för vi spelade på så himla många ställen som vi inte egentligen hade en koppling till heller.
Mm.
Mm.
Så att jag tror att vi byggde upp oss själva typ genom att spela väldigt mycket. Ja. Och så här, vad systraskap gjorde för någonting.
Ja.
Nu tappade raden.
Ja. Mm. Att ni spelade väldigt mycket helt enkelt.
Mm.
Ni liksom spelade er fram till att bli bra på, ännu bättre på scen.
Ja, men precis. Ja. Och också tror jag liksom genom att hitta folk som gillade det vi gjorde, för att vi var nog inte så bra på att typ så här, hur ska vi skriva saker på internet.
Nej,
men verkligen. Men samtidigt som många av de låtarna vi hade från början, alltså vi framförde dem typ exakt likadant redan då liksom.
Mm.
Så jag tror om man såg den spelningen skulle det nog vara som att bara se de tidiga låtarna.
Mm.
Fast det skulle nog vara ungefär samma sättning och alltså vi gjorde typ samma grejer som jag minns det.
Mm.
Men att det är fler låtar nu typ.
Ja.
Men jag tror vi ändå hade liksom ganska tydligt så här, för vi repade där i 2 månader och då hittade vi någon slags så här, vad vill vi ska hända live? Och sen i och med att båda spelar ganska många olika instrument.
Mm.
Men att EP:n då var elektronisk så blev det som så här, vad ska vi, vill inte bara stå på scenen med att vi gillar att spela instrument liksom. Det blir jättekonstigt och lite tråkigt för oss. Så att det ganska tidigt var sådär, då plockar du upp det här, sen plockar jag upp det här, sen lägger du ner det där och tar det där istället.
Vad är det som är det svåraste med att vara systerskap, att det är organisation på scen på något vis, att allting måste vara som något schema liksom?
Ja, men det, apropå vår första spelning, jag hade ett manus
som
jag glömde bort, som var typ såhär, vrid på den här grejen till det, ställ in nivån till det här. Det satte sig i alla fall.
Ja. Ja. Så du pluggade in det innan? Eller hade du det som en setlist?
Liksom? Ja. Jag stod och läste som liksom noter, fast att det var mer så här beat-effekt.
Ja.
Tryck på den här knappen.
Jag har en känsla av att det är väldigt många fler än man vill tro ha exakt den grejen upptejpade på syntar och överallt. Ja. Så här, massa sådana här. Tryck på den tredje knappen nu.
Okay. Ja,
att det är lite så.
Ja.
Mm. Men sen, jag tänkte fråga om eran låten som sen 2013 har beskrivits som en väldig låt i tidsandan och som blev soundtracket till 2013 och till och med har beskrivit den som, vet ni vilken jag pratar om?
Mm.
Vilken pratar jag om?
The Start of Revolution.
Exakt, precis. Den är väl den som de flesta hört med på något sätt, tänker jag. Kommer ni ihåg hur ni började med den?
Ja, jag tror jag hade någon sorts tanke där från början som jag hade spelat in på min loopedal med en liten leksakssynt. Och sen så visade jag det för dig.
Mm.
Och det känns som att du kom med bra input på det.
Mm.
Och sen känns det som att vi satt med den ganska intensivt.
Ja.
Jag kommer inte riktigt ihåg. Kommer du ihåg?
Mm. Jag minns att jag fick lyssna på den och att jag tyckte den var jättebra direkt liksom.
Mm.
Och sen att vi kanske, ja men att vi så styrde upp en form och sånt. Och sen började prodda och fixa. För den är egentligen ganska så här, det är liksom två likadana verser typ.
Mm.
Så det var mycket, ja, men mycket sådär. Att vi proddade ihop liksom.
Mm.
Funderade så här, hur ska uppbyggnaden vara och allt sånt. Liksom.
Kände ni i början att det här är, här har vi hittat något speciellt i den här låten?
Jag vet inte riktigt. Kanske på något sätt. Jag tänker också att det var den första låten som vi släppte efter EP:n.
Mm.
Och att det kändes som att den kom ur något sorts så här, nu har vi spelat live i ett år eller något sånt.
Mm.
Och nu vill vi liksom få ut det.
Mm.
Och att det kändes som att det var något annat än EP:n för att vi typ hade spelat ihop väldigt mycket.
Mm. Jo, att live-aspekten kanske också fanns med i tankarna. Redan när vi skrev, eller alltså i tidigt stadie. När vi började utforma låten mer. Liksom.
Mm.
Vad har ni förhållande till den, till låten nu? Nu är det i några år.
Ja. Jag har nog en väldigt, alltså det är ju väldigt ofta den låten vi avslutar våra konserter med nu för tiden.
Mm.
Så det känns som det brukar vara vår mest så aggressiva låt egentligen.
Ja.
Jo, och det är också väldigt fint att så här, ofta många på konserterna har hört den.
Mm.
De kanske har hört mycket annat också, men den är också väldigt lite text.
Mm.
Och är ganska uppmanande så att det liksom går att få folk att sjunga med.
Ja.
Så jag tycker att det ger väldigt mycket att spela den. Jag tycker inte att det liksom någonsin känns tråkigt även om vi har spelat den varje spelning som vi släppte den. Liksom.
Mm. Mm. Vad har ni fått för reaktioner från publiken eller när folk har pratat om det efteråt just med den låten?
Tänker du så här texten? Eller,
ja.
Eller,
ja.
Alltså, jag tänker att våran publik gillar sånt. Mm. Liksom.
Ja.
Så att det är ganska positiva reaktioner.
Ja.
Ja.
För ni är ju väldigt politiska.
Mm.
Med att det är en viktig del utav systraskap.
Mm.
Att ni har sagt vi vill påpeka en struktur och samtidigt be den dö ut.
Mm.
Det är extremt väldigt, väldigt fint.
Mm.
Skulle systraskap fungera utan den här politiska plattformen?
Jag tror inte att det skulle vara systraskap då.
Nej.
Det skulle säkert kunna vara ett fint band.
Ja.
Men jag tror inte att det skulle vara samma, eller det skulle inte vara samma sak.
Nej.
Eftersom att det var redan från början tanken med vad vi ville göra.
Mm.
Mm. Ja, men precis. Och att så här olika texter väcker ju typ olika saker igen och så här, hur man framför någonting och vad man vill typ med låten och så där.
Mm.
Och jag tänker att alltså våra spelningar i början om vi var lite så nervösa och sånt så minns jag att det som vi liksom peppade oss med var att så här, okej, men vad handlar den här låten om?
Mm.
Den handlar om så här, kärnkraft. Det är jättedåligt med kärnkraft. Det måste vi få fram. Typ så där.
Mm. Det är fantastiskt, vilken bra grej. Mm. Att ha den med sig. Att vi, ja, men om jag tolkar det så är det som att det är klart, ni står ju för det här. Men att så här, ibland så klart man kan glömma bort det. Att just att peppa sig själv.
Mm.
Det är fantastiskt bra.
Ja,
fler band som skulle göra det.
Mm.
Att de inte, ja, men många kanske gör texter och så, till slut så betyder de ingenting. Liksom. De bara rinner ut i sanden på något sätt. Liksom.
Ja,
bra. Jag tänkte läsa en liten grej här som jag hittade om Mattias Alkberg, ni vet.
Mm.
Han har ju skrivit en recension om er en gång.
Ja.
Eftersom han har också varit med i den här podden. Så det kan ni lyssna på, ni som om ni har missat den.
Det måste ni.
Ja, Alkberg har skrivit så här i alla fall i en recension. Jag läser innantill. En musikalitet och en inställning som inte går att hitta eller uppbringa i den vanliga svennebanan-normen. Inte så konstigt kanske, för att finna sin plats i den kan man inte vara så här utmanande, rollupplösande och svängiga. Mm. Vad säger ni när ni hör det där?
Det är väldigt fint.
Vi blev sjukt glada när vi hittade den recensionen. Ja. Det var så himla fint.
Ja.
Han är ju jättefin.
Mm. Ja. Tycker ni att han beskriver det bra?
Mm. Jättebra. Alltså, alldeles för bra.
Han är ju lite smart, kanske.
Ja, han är väldigt smart. Ja.
Han med ord.
Ja.
Ja. Men har det någon gång inneburit något motstånd, eller det är klart det har varit motstånd, men har det varit någonting negativt med att ni är så uttalat med uttalade hårda budskap som är på allvar och på riktigt och som är viktiga? Mm. Har det varit något negativt någon gång?
Nej, det skulle jag inte vilja säga.
Nej.
Nej. Aldrig mött någon.
Jag blir glad över att höra nej på den, för det hade varit tråkigt liksom.
Ja, nej, men jag tror faktiskt inte det.
Nej.
Egentligen, eller i alla fall inte att vi har upplevt det. Mm. Sen vet jag inte om, alltså det kan ju hända att folk inte vill boka oss. Alltså det vet ju inte jag liksom, men då vet inte jag.
Då kommer ni inte få reda på det.
Nej, men jag tycker vi kan bokas till väldigt olika sammanhang också.
Mm.
Så att det talar väl egentligen emot att det skulle vara ett problem.
Mm.
För att just att så här, vi kan hamna på en så här smal typ så här elektronisk liten så här festival någonstans i skogen typ.
Mm.
Eller så här Hultsfred, alltså att det är liksom ganska stort spann, eller typ ett politiskt möte och sådär. Vilket är extremt kul för oss som band, tänker jag.
Mm.
Alltså, och speciellt när vi bokade själva, att vi hamnade i så otroligt många olika sammanhang för att folk kontaktade oss från alla håll och kanter.
Ja. Det är ju jätteskönt att höra. Mm. Eller jag har ju liksom följt er innan också. Det är skönt att märka det, att vissa människor tar ju åt sig utav er, utav budskapet jättemycket. Andra börjar dansa och andra bara, oh, det här är som live-grej och det här är så coolt. Att ni lyckas ju hitta precis balansen mellan allting när man står utifrån liksom.
Mm.
Jag vet, vilket år var det ni spelade på Storsjöyran?
Just det.
Det var väl i kyrkan där, va?
Ja, tror jag. Kan det? 2013 kanske?
Ja, det kan det nog vara, tror jag.
Mm.
Ja.
Ja, det var det nog.
Ja. För det var då, jag var där och så, men det var lite andra som inte hade sett det innan, och de var ju helt, de visste inte vad de skulle bli av efteråt när vi pratade om det, för att de bara sa, vad var det här? Vad hände där inne? Liksom. Det var väldigt här, oh, bra.
Det var också speciellt att det var i en kyrka.
Ja, alltså, den är väldigt, vad heter, gamla kyrkan. Ja, tror jag, väldigt, väldigt fin.
Mm.
Så alla som åker på Storskyran, när ni lyssnar på det här, är det något som spelar där, gå dit, för att det är ofta bra saker. Det blir väldigt spännande stämning liksom.
Mm.
Så här, i den miljön med akustiken och allting.
Ja, fantastiskt.
Lite mer grejer som folk har skrivit om er. Gaffa har skrivit om er feministisk revolution i form av hårda musikaliska sparkar.
Mm.
Ja, den var väl också väldigt spot on på, i en mening.
Mm.
Jag tänkte, nu har vi kommit en bit i eran karriär, eller vad man ska säga. Ni har ju samarbetat med väldigt många också.
Mm.
Frida Hyvönen, Tiger Law och Adam Tensta nu senast, och Popcorn och grejer och sånt där.
Mm.
Vad händer när man samarbetar så där? Vad händer med det, med er? Vad händer med dig?
Jag vet inte. Jag måste fundera lite, tror jag. Men närmast är ju Adam Tensta, så det kanske är lättast komma ihåg. Men det blir på något vis som att det är vi, men där spelar vi också Adams låtar.
Mm. Precis.
Så att vi är ju fortfarande systerskap, men inte riktigt som vanligt. Typ.
Nej. Men vad är just när ni har tagit Tenstas låtar där, hur mycket kunde ni påverka dem utifrån vilka ni är?
Alltså egentligen så ville vi att det skulle låta ganska mycket som skivan. Så vi bytte ju mest ut saker som fanns i proddarna, och det är ju inte vi som har proddat liksom.
Nej.
Så vi är ju väldigt mycket livemusiker i det sammanhanget. Men sen kunde vi absolut lägga till saker och sådär. Och Adam var ju väldigt, alltså, vad heter det? Ja, men så här uppskattande, eller alltså att han kändes så fri och sådär. Men att jag tänker att det var, där kanske det var på något sätt att få in vårat sätt att spela och våran attityd, fast att vi inte spelade våran genre, om du förstår vad jag menar. Och sen att vi inte så här heller typ frontar scenen sådär, utan att man, att man mer är liksom en del av ett eller liksom mer, ja, men det blev lite olika på olika spelningar, men i Stockholm så var vi ju mer som nästan som bakgrundsmusiker för att det var så många gästartister hela tiden.
Ja, som var, men ni syntes ju väldigt tydligt. Det var som jag berättade innan här, att jag var där med en kompis och hon var ju inte, hon var inte alls beredd på att det skulle vara något liveband eller någon överhuvudtaget nästan. Så hon blev ju helt, tyckte ni var det coolaste, och det liksom att just att se den musiken framföras live på ett väldigt, inte bara det att någon framför den live, utan faktiskt att det är på ert sätt. Så det var ju, det var ju jättebra liksom.
Ja, fint
är det. Hur har den resan varit, de där spelningarna med Adam?
Ja, alltså väldigt roligt. Vi har ju repat extremt mycket. Liksom. Mycket mer än vad vi har repat när vi spelar systerskapsspelning.
Det är någon annan som ska stå för det också.
Verkligen. Ja, men, och, ja, jo, men det känns, jag kan nog ibland ha en sån, alltså när jag spelar, att det är som att, alltså det finns ju alltid rätt och fel på ett sätt, men samtidigt så är det så här, om man gör fel så är inte det hela grejen, eller alltså det är viktigare så här, hur man uppfattar det typ. Men det kommer säkert från att jag är ganska oskolad, alltså att jag inte har, att jag började med musik väldigt sent och att jag inte har liksom, ja men som tuba och trumpeter, det har jag som bara helt lärt mig själv. Då blir man ju som ganska, ja jag vet inte, man blir lite,
du bara kör helt enkelt.
Typ läser i kanten.
Hur har spelningarna känts för dig?
Ja, men också väldigt bra. Jag tycker också att det har varit liksom en uppåtkurva. Att vi liksom har kört ihop oss mer och mer.
Men det var extremt roligt att vara. Alltså jag tycker, tycker det var en så sjukt bra kombo. Att kompa just Adam.
Ja, det var, alltså det var ju väldigt att se er båda två på, jag var ju på The Base Medis här i Stockholm. Att se er båda två, just det där att ni liksom byter instrument fram och tillbaka och i konstiga kombinationer, och du står där och spelar gitarr samtidigt som du är på någon scen. Alltså, man förstår liksom, man bara, okej, jag hör alla de här sakerna, men jag förstår inte, hon står och spelar det. Eller står och spelar hela den där grejen.
Men jag tycker det som var roligast var att få, alltså vi är ju alltid bara två. Det var väldigt kul att få in så här, men både Adam och Luca som han brukar spela med, att det var så häftigt, och också att Adam är så himla himla grym liksom. Att det var kul att få så här, det var som att det var vi och sen den här extremt grymma personen som också var där liksom.
Har ni någon så här drömperson som ni skulle vilja jobba med på det sättet?
Gud, vad spännande fråga.
Vem ska vi ta?
Ja,
viskar in i micken.
Säg det högt, säg det.
Ja, men vi brukar prata om att hon är så episk, för att det är så himla, det är så extremt sällan som man ser äldre, typ så, inom situationstecken, kvinnor eller så här, som spelar och bara kör på, alltså, som gör sin grej fast att de liksom är, och som, men alltså sen, det finns ju fler, alltså Madonna till exempel är ju jätte, ja, har hjälpt på superlänge liksom. Men någonting med att så här, stå och kötta typ. Och vara liksom så här. det tänker jag att vi har som en sån vision. Att vi vill vara typ så här pensionerade och ändå stå och bara kötta på scenen. Det vore så fett.
Hur tänker ni vidare sen här med systerskap? Hur tar ni er vidare nu?
Alltså nu har vi börjat jobba med fler personer. Vi har tagit in dels Lisa, vi har ett bokningsbolag som bokar spelningar åt oss, för det blev alldeles för mycket. Vi kunde liksom inte.
Man behöver gå ut där, för gå ut ibland.
Precis.
Ja, men verkligen. Sova och ha kompisar.
Jo, det var en extremt lång sån så här, avskärmning från världen. Liksom,
Nej, men så nu har ni börjat jobba med andra. Är det bara liksom det runt omkring, eller är det musikaliskt också?
Nej, men vi har ju även för första gången låtit någon annan mixa en låt.
Ja.
Som är Karin Park som har mixat Crush the Nations.
Ja.
Och så, även så proddat den lite grann tillsammans med oss.
Mm. Ja.
Gjort den liksom...
Men kommit med en massa inputs som har varit superbra. Liksom. Jätteroligt var det. Och också för att vi var inte riktigt färdiga med låten, men vi ville ändå släppa den.
Okay.
Var det så extremt fett med någon som så här, men vänta, jag vet. Vi...
Ja. Var det nervöst att släppa in någon på det sättet? När ni har gjort så mycket saker, bara ni två?
Mm. Ja, men jag tror att vi liksom inte har gjort det tidigare för att det inte har känts bra.
Mm.
Men det känns som att så här, nu är vi verkligen där.
Mm.
Och det kändes så himla tryggt att jobba med Karin också.
Mm.
Och så himla rätt typ. Så att ja, det är bara en så här positiv upplevelse. Och jag tycker att låten blev så himla fet för att det hörs att det är delar från henne och delar från oss som samarbetar. Typ.
Mm. Det är det coolaste när man hörs också när man bara är som lyssnare att höra och de här har jobbat ihop. De har stoppat in lite utav sina egna saker.
Mm.
Vilket jag ändå tyckte när jag såg Adam Tensta att någonstans så hör, alltså, eller så var det kanske allting att ni var där men det hördes på något vis att det fanns element någonstans som ändå var ni. Liksom.
Mm.
Så ni sätter ju avtryck.
Fint.
På något vis. Nej, men har ni några andra mer sådana liksom, framtidsplaner att så här ska vi komma vidare. Det här är nästa steg.
Just det. Alltså jag tänker att vi tar ganska så här, vi sätter siktet ganska långt bort. Alltså typ som den där visionen att vi vill vara så här, bara gamla och fortfarande hålla på som vi gör. Liksom.
Ja.
Det känns så himla nice. Så, men jag vet inte om vi...
Nej, men som någon sorts kombo av den jättelångsiktiga samtidigt. Och sen vår liksom, nästa mål är ju så här, att vi ska släppa en låt i vår. Att vi ska fortsätta med... To-do list som är vårt nya singelprojekt.
Mm.
Så att vi liksom ska släppa singlar. Så det är ju som det närmsta målet. Och det är ju, båda är väldigt tydliga.
Jo, men jag tänker att vi, alltså det är det där med, vi håller på med to-do list. Och sen även att vi, den här Crush the Nations är ju den första låten som vi har släppt från det. Projektet liksom.
Mm.
Och att vi kommer släppa flera to-do-lists som till slut kommer bli någonting, en helhet liksom.
Mm.
Och sen att vi dels samarbetar med en konstnär i det projektet vilket känns extremt kul.
Mm.
Sanna Kjeldén som är fantastisk.
Mm.
Så hon Sanna har redan gjort liksom typ cover art eller vad man ska säga. Och kommer jobba med det som ett konstprojekt.
Ah.
Det känns jätteroligt för att det blir det som något helt nytt. Så har vi absolut inte jobbat förut.
Nej.
Vi har ju varit egentligen väldigt så här rädda för att släppa in folk.
Mm.
Men nu känns det väldigt inspirerande istället.
Mm.
Och jag tänker att men att Karin proddade den första låten, det är inte omöjligt att vi fortsätter på det spåret att så här, liksom se lite så här. För jag tänker att vi har byggt upp våran grej så starkt nu på något sätt. Och då
ni vet vad ni är liksom.
Exakt. Och då känns det bara roligt att ta in liksom andras inputs i det. Liksom.
Ja.
Verkligen.
Istället för att, för jag har alltid tyckt att det har varit viktigt att kunna göra allt själv. För att kan man inte det så... Ja, men då blir det som att då kan man inte ta in folk för att man vill utan för att man måste.
Mm.
Jag vill inte vara beroende av att någon så här, person som har gått så här, musik i skolan ska sitta och prodda åt mig. Det tycker jag känns jättetråkigt. Och jag tycker också att det är väldigt roligt att prodda. Liksom. Men av den anledningen så har jag alltid så här, jag har ju lärt mig ljudteknik, liksom, alltså gått en folkhögskola. Alltså, att jag vill kunna så här, jag vill kunna det själv.
Ja.
Och om jag samarbetar med någon så vill jag att det är för att det känns kul. Liksom. Och det tänker jag att det har varit viktigt för båda oss.
Mm.
Ja, men verkligen.
Att det är nästan som att vissa låtar hade säkert kunnat vara fetare. Alltså du vet så här med kompressorer och grejer. Men det har inte varit värt det.
Nej.
För att det känns som det vi vet inte. Det
är ni har ju skapat ert sound utifrån er.
Mm.
Och det jag tycker sånt är väldigt väldigt fint istället för att just plocka in. För det blir någon sorts elitism i musiken till slut. Att det blir liksom, ofta ser man ju, det är samma personer som är med på allting till slut.
Verkligen.
Vi behöver inte nämna några namn, men det finns några där det är samma personer som har gjort allt.
Ja.
Eller liksom i bakgrunden på något sätt.
Ja.
Och till slut så till slut börjar grejer låta lite likadant över massa olika band. Det blir väldigt tråkigt att lyssna på liksom.
Exakt.
Så ni har ju skapat en egen värld, vilket vi som lyssnar är väldigt glada för.
Enkelt.
Du och du var min tungskivoman.